Välkomna med till dagens debatt. Den 3 augusti skedde alltså en krock mellan två båtar på Skärgårdshavet. En mindre sådana motorseglare blev påkörd av en motorbåt, som det nu ser ut. Utredningarna är igång här, att vad som egentligen hände där och varför. Men den tragiska konsekvensen hade det i alla fall att två personer miste livet. Två personer som bägge färdades i den mindre båten. Det har nu väckt väldigt mycket diskussion, bland annat inte bara i tidningsspalten utan också på social media, om huruvida det nu skulle vara dags att införa någon sorts kompetenskrav för båtförare. En av dem som var ute och twittrade om det här genast, så det var riksdagsledamoten Hjallis Harkimo som sitter här i studion idag. Välkommen Hjallis.
Tack.
Jag börjar med dig, för jag tar in de andra gästerna. Så berätta varför.
Ja, den här olyckan har ju ingenting att göra med det här kompetenskravet. Mm. De var ju sådana som hade varit mycket med i motorbåt och det där. Jag vet inte vad som har hänt där. Så det, jag har talat om det här många åren, om det här att det skulle behövas någon slags kompetens kvar när du det där kör båtar som är större. Och det var, jag var med en av mina vänner och köra en sån här stor båt, större båt, och han hade nog ingen aning. Han visste inte vad sjömärkena var, och han kunde inte förtöja båten, så han visste liksom ingenting. Och han har en stor båt som går liksom 40 knop. Så det var egentligen det, då jag funderade att nu skulle de behöva lite få veta vad sjövet och hur man väjar där och hur prickarna är och någon sån här grej, och inte vill jag liksom införa något det där, något körkort eller något sånt här, men någon kort kurs skulle nog fordras för när du har en större båt, för att du skulle gå på en kort kurs och det där. Man skulle kunna tänka sig då, fast att du skulle få den där båtförsäkringen billigare om du har gått på den där kursen eller något liknande. Men jag har nog aldrig talat om att man skulle införa något körkort, för det blir för invecklat. På fiskebåtarna har de ju på det sättet att när du har en lite mindre fiskebåt så går du 40 timmar. Sen när den blir lite större så måste du ta mer avancerad, och sen när den blir ännu större så måste du ta en mer avancerad kurs. Och där är det obligatoriskt, men jag tycker att det här borde liksom på något sätt vara frivilligt, men på något sätt borde det finnas en morot att det skulle löna sig att göra det.
Mm. Hur låter det här? Du tar en Kari Wilén som är en erfaren sån här journalist inom båtbranschen, främst skriver till alltså artiklar bland annat för Venellehti. Vad tycker du om det här som Hjallis Harkimo just förde fram?
Jag tycker att man först och främst skulle kunna glömma det där termen båtkörkort, för jag förknippar det åtminstone med ett nationellt tvång över hela båtbranschen, alltså att du ska ha ett, om det gäller som i bilbranschen eller i biltrafiken, att alla måste ha ett körkort, och ett båtkörkort betyder väl det att du ska ha då ett körkort i bakfickan när du vill fara ut med din 25 hästars lilla motorbåt i gumbokiosken och köpa glass. Och samma körkort gäller då i en 52-fots stor motorkryssare som går då 30 knopet.
Nu talar du om hur det låter, för det finns ju inte något sånt här. Men vad tycker du om den idén som Hjallis här hade?
Det är att kompetenskrav kunde man ju ställa, men sen det är ju frågan om att vilka det är och hur de ska utformas och vem ska erbjuda den här så att säga den här undervisningen. Det finns ju en massa frivilliga organisationer som det har åtminstone seglingskurser, men kanske lite mindre motorbåtskurser.
Ja, man skulle kunna ha det till exempel när man besiktigar sin båt, så borde man ha att man vet de här sakerna. Då borde man ha gått en par timmars kurs eller 4 timmars eller 5 timmars, vad man nu tycker om det. Och sen kan någon göra det. Då, nu får man människor säkert och göra de där kurserna. Det är inget problem. Att sen när du går över en viss, jag har inte funnit sig, är det 30 eller är det 35 båt, men något ditåt borde det vara. Efter det så skulle du behöva, när du besiktigar din båt, så måste du veta de här sakerna. Liksom. För att, nu är det ju riktigt huvudlöst att du kan få dit och du vet inte något om det där. Så. Jag förstår inte vem det stör om du vet lite om de här sakerna.
Nu tar jag in herremannen som skrattar på tråden där. Jag hör, du är i studion i Kuopio, det är Jan Jansson jag har med mig, som är ordförande för SPV, som på svenska då heter segling och båtsport i Finland, alltså Suomen purjehdus ja veneily. Välkommen du också.
Tack.
Ja, vad tänker du om de här åsikterna som har förts fram här?
Ja, personligen så tror jag att en utredning om behovet av kompetenskrav för stora och snabba båtar är på sin plats. Men om man tittar lite vidare i Europa, så i Sverige finns inga kompetenskrav överhuvudtaget, inte ens ett båtregister. I sommar kom det krav på vässiskåter i båtskåtrar. Man måste vara minst 15 år vattenskåter för att föra en sån. I Danmark finns det kompetenskrav för båtar mellan 4 och 15 meter som är speedbåtar. Alltså en 4 meters båt ska ha 28 hästkrafters motor, då krävs det ett speedbåtkort. Och över 15 meter så har man ett jaktkort. Men att i de andra länderna så finns det liksom inga krav för de här mindre båtarna. Och statistiskt sett så sker det i Finland en båtkollision per år med dödsfall.
Så din slutkläm här är, vad anser du om det här förslagen om att det ändå skulle kunna finnas till exempel billigare försäkring om du har gått någon kurs eller något sånt?
Absolut, ja. Och jag till och med lite lyfter en reglage för det här SPV och föreningarna här. För vi har ju idag redan ett sätt som vi för fram. Vi hade internationella förarbrevet som SPV och Trafikom ger ut. Och det är föreningarna i praktiken som sköter om det här. Och där har vi redan idag en organisation som fungerar. Och via den kunde man då kunna hitta, liksom, om det heter då speedbåtkort eller vad det nu heter. Men i alla fall.
Vad tänker ni här i studion, Kari först, om att jämföra med det här internationella förarbrevet?
Jag tror att jag någon gång har fått ett sådant internationellt kort när jag hyrde en båt på Medelhavet. Och det gick ut på att man fick en underskrift från klubben att du kan segla. Så det hade nog inte så stor betydelse.
Det går inte riktigt så enkelt nu för tiden. Aha, det råkar jag veta ganska mycket om att det, nu för tiden så krävs det nog att du har både gått navigationskurser och sen det där måste du också få från antingen ett navigationssällskap eller en.
Ja, jag vet det också, för jag också skaffat det. Det går inte mer sånt att man har
sökt. Förr i tiden var det ett sådär bästa brodersystem.
Ja okej, okay, då är mitt förlegat då, i så fall. Men det här, jag är nog medveten om det här problemet med större och speciellt snabbare motorbåtar, att det väcker oro. Det har nog väckt oro också hos mig när jag har varit på HV och det där. Men att omgärda dem sen, att definiera vem ska liksom gå en obligatorisk kurs och vem kan gå en frivillig kurs. Där är ju lite byråkrati bakom det också, men alldeles tydligt behövs det, och det skulle jag ta upp också, att det här, nu för tiden så kan du ju hyra med en app en motorbåt, som då är, den är ju inte så hemskt stor, men nu är den snabb. Och där är ju ingen som kollar, sen du går ner till stranden och sätter dig i båten. Ingen kollar att vad kan du? Kan du köra en båt eller kan du inte? Och de här segelbåtsuthyrningsfirman, så där träffar du alltid en kille då som ger din segelbåt och du diskuterar med honom. Och,
eller dam.
Eller dam, ja, just det. Och de liksom tar nog reda på att du kan så mycket att du inte söndrar deras båt i alla fall.
Men jag tycker att det, liksom den här diskussionen är, varför kan man inte införa så att du måste gå en 10-timmars kurs när du besiktigar din båt som är över 35 fot, så måste du visa det där pappret att du har gått den där kursen. För den där killen som går den där kursen, om han vet alla de här sakerna, så är det lätt för honom att gå den här kursen. om han inte vet något så får han ju självsäkerhet när han far på havet. Han tycker att det är mycket bättre att fara på havet. Han kan läsa sjökort, han vet hur sjömärkena är och han vet hur man ska väja. Så det skulle bara vara positivt. Vad har det med det att göra om Sverige har en sån? Eller inte någon skulle vi kunna göra något bättre än Sverige. Att det, där, och det här skulle inte störa någon. De här båtföreningarna och segelklubbarna kan ordna det där. De tar någon fyrk för det. Om du har råd att köpa en över 35-fots båt så nu har du råd att betala hunti för den där kursen som du går på. Så inte behöver det här bli någon byråkrati bara för att när du besiktigar din båt så måste du visa att du har gått den här 20-timmars kursen. För under den tiden hinner du lära dig ganska mycket.
Vad säger du, Jan Jansson, om det här?
Jo, alltså, jag håller helt med i den här frågan på det här sättet. För att i Danmark är kursen, det enda kursen kostar 100 euro, 950 kronor där. Och då får man ett bevis på att man får köra speedboat. Så det här ger ju ingen direkt kompetens. Man måste skaffa den här kompetensen via andra medel där. Man måste bara bevisa att man har den här kompetensen. I Norge sker 22% av dödsolyckorna med hyrda båtar. Och det här är en sak som kommer att komma fram nu i och med den nya sjöfartslagen som träder i kraft nästa sommar när uthyrningen blir fri.
Mm.
Där har vi ett problem.
Ja. Då ska man ha det där pappret också när man måste hyra ut det, när man går och hyr ut en båt. Så, jag menar, jag vet inte vad det är för problem att ordna en sån här kurs. Vem skulle skada om människor skulle gå sådana kurser som köper stora båtar? Om du är en dag på en kurs. Det är ju bra bara att du förfriskar ditt minne, att du kan dina körkort och du klarar det där på havet. Det är ju bra för alla människor.
Jag måste inflika här, det som är intressant var att jag har ringt väldigt många samtal kring den här frågan. Båtjournalister, folk inom båtföreningar och sånt här. Och det finns ett sånt här hårdnackat lite motstånd mot bland annat den här ursäkten, eller den här förklaringen hörde jag att, väntas nu jag ska säga citatet, det är den sista, viimeinen vapaatila, det sista fria området är havet där ingen har kommit och bestämt tidigare att nu måste du ha det ena och det andra, att nu ska de ta den sista fria.
Ja, det där är nu riktigt skitsnack. Det är alltid bara, de vill bara, människor vill inte ha förändring och de vill försvara båtindustrin. Och det är samma som i politiken, om du börjar med något nytt så ska de alltid vara emot allt. Och det här är just det, att det där är ganska dålig liksom förklaring, att det ska vara ett fritt ställe. Nu, lika fritt är det fast du har varje en dag på en kurs och vara på havet.
Men du, Kari, vill en nicka här när jag talar om det här sista fria platsen?
No, ja, jag tror nog att de flesta båtjournalister som jag känner så kan skriva under det där. Och jag skulle säga att till exempel seglings före detta legendariska chefredaktör Bengt Jörnstedt avslutar alltid sina ledare med att vinden är fri. Så att där är lite samma tankegång, men situationen har ju förändrats radikalt, skulle jag säga, inom de senaste 5-10 åren. I och med att de här stora, eller större motorbåtarna, speciellt snabbare motorbåtarna, har blivit så allmänna. Så att tidigare kunde man nog segla ganska lugnt i en farled, men nu så är det nog ofta en stor motorbåt som kommer körande mitt vid farleden med sin plotter och på sträcke.
På sträcke, jag ska förklara här för sådana som kanske inte... Du menar att mitt på farleden, där som farleden på ett körkort, det märkte jag, det finns inte alla människor som ens har sett ett körkort, så där är mitt på farleden går då ett sträck.
Men vet du vad som är problemet? Ja. Också det att de kan inte använda ens den där plotten, sådana som köper sådana här båtar. Jag vet sådana exempel att de vet inte hur de ska lägga in de där märkena dit och hur de ska få följande ställe dit, att när de ska lägga de där waypointerna dit. Så det finns... Det är inte en dålig idé att de skulle veta något.
Vad säger du, Jan Jansson?
Ja, jag sitter och ser på vad jag har tänkt här. Alltså, vad som är viktigt är att vi får skolning, information ut. Och då man kör en båt så måste man kontinuerligt spana. Man måste införa det här med att köra bilar. Hålla utkik, ja. Och man måste kunna väjningsreglerna. Man måste ha praktiska färdigheter. Och en sak som inte har kommit fram ännu är flytväst. I den här olycksfallen som sker så använder bara 22% flytväst. Och det är ju en stor bit. Det kanske hänger ihop med att 80% av de som drunknar i Finland i båtolyckor så drunknar vi via en småbåt som kantrar på insjön.
Och i Finland.
No, det.
Den här promillgränsen kan vi också diskutera om en stund. Men det som är intressant här också är att den här Jori Nordström som är verksamhetsledare för Finlands sjöräddningssällskap. Som är alltså takorganisation för de här olika sjöräddningsföreningarna och sällskapen runt om i landet. Som gör ett jätteviktigt jobb och upprätthåller bland annat den här Trossi-verksamheten. Så han säger också det här att det sker nog betydligt mer olyckor nu de senaste 10 åren än tidigare. Det känner han via sitt arbete. Alltså krockar och så här just att folk kolliderar i hamnar och sånt här. Och kör på varandra och folk faller drattar i kön och sådär. Men det hamnar inte i rubrikerna då när ingen dör eller blir svårt skadad. Så att det här som Jallis här påpekar så kanske har en poäng faktiskt. Att vi ser inte allt det här. Att nu talar vi om att de som dör så de faller från roddbåtar.
Men den här olyckan har ju ingenting annat att göra med den. Att de inte har tittat. De har inte sett den där båten. Vad är orsaken att de inte har sett den där båten? Så det undrar. Det kan ju vara att sjukanfall eller det kan vara att de inte har tittat. Det kan ju hända vad som helst. Det har ju ingenting med det här körkortet att göra. Liksom. Att fast du sitter 100 timmar på körkorts sits så hjälper det inte om du tittar ut vart du kör. Så det har ju, man ska inte prata, det blir bara tal om allt i de här körkorten och då när det händer någon olycka.
Givetvis, ja. Så är det ju. Det är just då som folk har intresse för ändå. Men det som jag fäste mig vid här tidigare, så det var också, jag ringde som sagt runt många samtal och då var det en person bland annat som har skrivit ganska kraftigt mot någon sorts sån här formella kompetenskrav. Som sa åt mig i telefon att så här ungefär, att typiskt kvinnor, att ni tror att man kör båt med papper. Och jag menar,
vad betyder det?
Jag menar att det att någon har ett papper betyder, alltså ett körkort, ett papper på att man kan föra fram en båt, att det betyder att man kan köra båt.
Ja. Inte vet jag vad du menar med det. Jag talar nu
inte om att köra. Jag vet inte vad han menar med det.
Inte vet jag heller, men talar vi ju här nu om att köra båt. Utan vi talar om att man har vett på havet. Och man lär sig på en dags kurs lär man inte sig att köra de där båtarna. Utan man lär sig sådana saker som man måste kunna för att fara på havet.
Men borde man också lära sig praktiskt att köra de här båtarna?
Jag tycker att det är nog liksom den där båtförsäljarens sak att lära sin kund att köra den där båten. Det måste han nog klara av. Jag tycker inte att det kan ingå i en sån här grej, för då blir det för invecklat. Då blir det just så byråkratiskt och hur många timmar ska du köra det ena och det andra. Varifrån ska du just få den båten som han har köpt och liksom... Jag tycker nog att det är en fordran som man skulle kunna ge åt de där som säljer de där båten, att de lär sina kunder att köra med dem.
Ja, Jan.
Vissa klubbar i Finland ger praktisk lärdom åt nya medlemmar som ingår i inskrivningsavgiften, och det är inte en dålig idé alls.
Ja, och att båtförsäljaren inviger kunden i hur?
Absolut.
Ja.
Jag har erfarenhet av en kompis som då jobbar för en stor båtförsäljare. Och båtförsäljaren erbjöd till sina kunder hans tjänster. Och han hade 2-3 dagars båtkörningskurs, alltså riktigt praktisk. Så att man satt i båten och körde. Och det är ju ett steg åt rätt håll åtminstone. Men där belastar det ju såklart också då genast den här båtförsäljaren, och han kommer då att lägga till det på båtpriser såklart. Men det är ju ett steg som är ganska enkelt att ta egentligen.
Ja, men nu måste, jag tycker att det hör lite till saken att man lär sin kund använda sin grej som man har sålt åt den. Inte behöver det vara 3 dagars kurs, men 1 dags kurs. Den är ganska mycket att lära sig att köra en sån där båt. Jag tycker inte att man kan inte sätta det på en båtspris. Att du lär, det hör liksom till konsumentskydd att du lär det.
Men du, Hjallis Harkimo, är ju riksdagsledamot och skulle kunna, om du vill, föra det här ärendet framåt. Nu vet jag att det samlas också, åtminstone fanns det på nätet ett medborgarinitiativ, försökte ett i alla fall att införa någon form av sån här kompetenskrav just efter den här olyckan.
Jag funderar på det att jag skulle göra ett lagförslag för det, hur det skulle se ut, men jag har inte ännu liksom kommit till det, att ska jag göra det och hur ska det göra det, andra riksdagsmän som har sagt åt mig att du skulle vara just rätt person och göra det här. Att det där, att sen om du får liksom över 100 namn i riksdagen av riksdagsledamoten, så har du nog bra chans att det går igenom. Det här, men jag har inte ännu liksom, något har jag tänkt göra, men jag vet inte vad.
Tror du att du får dina 100 namn, att det finns ett sånt intresse?
Jo, säkert får jag 100 namn. Jag förstår inte vad de skulle. De vågar ju inte ha något emot det. Det är ju, fast de skulle själv ha, så skriver de under det, för de kan inte säga sen. Vi vill inte liksom ge säkerheten mera plats. Så de skriver nog säkert under det.
Vad tänker du, Jan Jansson, om?
Jag går tillbaka till det som Kari sa om det här, att båtsäljaren ska lära. Och där kan ju båtsäljaren vända sig till föreningarna och be föreningarna att ta den här uppgiften. Föreningarna gör ju ideellt arbete.
Ja, men det är lite den där egen båt liksom, som du tycker att den här båtförsäljaren ska lära sin kultköra sin egen båt.
Jag tänkte, när vi talade här tidigare om att vad det är som brister, och du, Hjallis, började med att berätta att du var med och åka med en kompis som, ja. Jag vet inte om hon nu vet att du berättar det här, och du kanske så här officiellt att han var usselt på att köra den här båten.
Inte var han dålig att köra på båten, men han förstod inte liksom någon prickar och det var liksom det som var problemet.
Alltså han var ute och köra med en stor båt och visste inte alls hur han skulle läsa körkort.
Ja, han kunde nu läsa den där plotten, för det är ju en idiot också kan se vad du ska köra, men han visste inte vad prickarna betydde. Så han körde med den där linjen bara där.
Så man rådde om du får blackout då i båten?
Ja, båten kan gå, existen kan gå sen där. Vad ska du göra sen då?
No, vad är det som man borde kunna i er tycke om man skulle ha en sån här kurs? Vilka är de viktigaste sakerna som borde tas upp på en sån här kurs? Du nämnde det att läsa.
Man måste kunna läsa körkort, man måste veta hur man väjer, och man måste kunna förtöja båten, och det är liksom, man måste kunna nå knopa. Och det är liksom så där riktigt basic saker, inte kan du lära på en dag så där hemskt mycket. Och det där. Men mest är det követ som man måste lära sig.
Och követ inkluderar?
Hur man beter sig, hur man väjar.
Väjningsreglerna.
Ja, vad man ska göra på havet liksom, överhuvudtaget. Liksom, när man ska fara och när man ska storma. Och att man lite berättar vad det går ut på.
Mm. Att man tar andra beaktande också.
Ja.
Det här med követ, jag tycker att det är helt det som är avgörande egentligen. Med de här lärdomarna för alla de här stipulationerna, det är ju hemskt enkla. Det finns inte många sjömärken du måste kunna. Det finns inte så mycket mera trafikmärken i trafiken som du ska kunna. Och det där, och hur du ska väja, det finns inte många sätt att väja. Men det sjövete säger det, att när du väjer så väjer du tillräckligt långt från en segelbåt till exempel, går akteröver, går inte och gör svall åt småbåtar. Där har jag i sommar sett stora brister.
Angår det då att man gör svall?
Man gör svall och mindre båtar och speciellt segelbåtar.
Det är ju egentligen den där knopbegränsningen också. Att sen, när du har liksom 10 kilometer i timmen, det förstår jag inte heller. För det ska vara liksom 10 kilometer i timmen, varför kan det inte vara knop också? För det finns inte en enda båt som jag vet som har kilometer i timmen mätare. Så det är idiotiskt att de där fartbegränsningarna, det vet säkert folk inte ens.
Nej, det är sant.
Det är ju gjort för att det där, för att du ska dra svall och sen kör de just den hastigheten som de får köra, då kommer de största svallerna oftast.
Ja.
Så det är sådana här saker man måste liksom lära de här människorna.
Du talar alltså om det att det finns fartbegränsningar, till exempel förbi hamnar och in i hamnar och smala farleder.
Nej, det är ju liksom om du kör till Jolla så du kör där Villinge och där, så nu finns det ju på alla ställen fartbegränsningar.
Det var då, alltså det är de viktigaste, de här att andra är beaktande. Så nu, om vi talar om väjningsregler, hur bra skulle ni säga att folk känner till dem idag? Jan Jansson, jag börjar med dig. För att till exempel, även om vi nu direkt kopplade till den här olyckan här på Ärstan, så var det ändå fråga här om tydligen då alltså man har krockat på öppet hav där det borde finnas så mycket rum som helst.
Mm. Allmänt tycker jag väjningsreglerna är bra kända, men att det finns undantag och det är de undantag som orsakar problemen.
Vad säger du, Kari?
Ja, jag skulle upprepa det att som jag sa, att väjningsreglerna är i princip enkla. Det finns ingenting som inte någon skulle kunna förstå om man har läst någonting eller berättat någonting åt honom. Men att där ingår då det här momentet om sjövettet. Att hur du, så att säga, i praktiken utför de här väjningarna. Som jag skulle säga, här i den här olyckan så det som jag nu har läst om den så verkar det som också båda förarna skulle ha varit ganska erfarna, säkert känt till väjningsreglerna. Men de har inte förverkligats det här, utan det är då tydligen utkik eller något annat som har fallerat där.
Och det går ju ganska snabbt sen att komma i vägen så att man tror på någon annan om man rör sig med hård.
Desto snabbare båt, desto farligare är det ju.
Ja. Hur mycket skulle du säga att, Jallis, att folk känner till hur man väjer på sjön?
Nej, de som har varit med att känna mer till, de som har just börjat känna inte alls till det. Jag vet inte överhuvudtaget hur man ska väja, men de som har varit på havet och segelbåtar är ju på det sättet lätta att de känner till alltid det. Mm. För du kan liksom inte vara seglande, du kan
segla. Nej, det är sant.
Och du måste liksom ha gjort något tidigare, du måste ha varit på en båt ganska mycket för att fara och segla. Så det gäller inte, tycker jag, segelbåtar det här. Utan det gäller större motorbåtar bara. Och där finns det sådana som, det finns, jag vet många ishockeyspelare som har köpt enorma båtar. Så de frågar, kan du lära oss? Du frågar mig, jag har sagt att kan du lära mig lite hur man kör med de här båtarna? Så de har ingen aning liksom om det när de köper den där båten. Så nu skulle de behöva lite, de har aldrig varit på havet ens. Så nu skulle de liksom behöva.
Jag har listat här lite om de här olyckorna som har skett här. Det har ofta varit frågan om när det gäller de här ishockeyspelarna du nämner, så har de ofta lånat ut sin båt. Och då är det någon kaveri som har kört helt på fel sida om någon lateralmärke. Till exempel hände det med Teemu Selänne 2006 då han lånade sin båt åt en kompis som sen skulle köra den bara en bit vidare från Kyrkslet. Så körde han på fel sida om ett lateralmärke och på grund. Saku Koivus båt 2008 var på grund, samma sak, kunde inte läsa körkort. Jag tror att Räikkönens båt också har varit på grund, kaverin körde. Och nu har vi nu en ny lagändring som går ut på det att en båt alltid har en befälhavare, alltså det som på finska kallas päällikkö.
Ja.
Och det där, vad tycker du, Jan Jansson, om jag börjar med dig, är det tillräcklig ändring det här i lagen?
Det är en steg i rätt riktning, absolut. Och det här har varit lite oklart, det här, vem som är befälhavare, och nu är det klart utskrivet och hoppas det fungerar i praktiken också. Det är en bra bit som kommer, men den kommer först till nästa sommar.
Ja, den kommer är det första juni eller hur den är, skulle den träda i kraft nästa år i alla fall. Mm. Vad tycker du, Alice, om det?
Ja, jag tycker att det är bra grej. Och sen om du kör en båt som jag har charterbåt, så då behöver du liksom papper till det. Jag kommer ihåg när jag skulle låna den där Belmont, den där Essan-seglingsbåten, för vi skulle få på viken när de seglade. Så jag fick inte köra den, men då behöver du liksom hyggliga papper till det.
Du behöver alltså det som kallas för förberedd för hyresbåtar?
Ja, det behöver man då.
Ja. Mm. Och då får du ta betalande kunder också?
Ja.
En viss mängd.
Ja, det måste du ha liksom, det är ganska omfattande kurser.
Ja, och det där, när jag tänkte på det här med väjningsregler, som du, Jallis, sa, att segelbåtar kan det här. Har ni andra samma uppfattning att alltså seglare vet hur man väjer?
Ja, det skulle jag säga. Och där är det som Jallis sa, så att om du nu köper en segelbåt så troligen kan du segla när du far ut med den från försäljarens brygga. Annars skulle du inte komma av någon vart. Att där finns tröskeln till att ge sig ut med en segelbåt är så mycket större att man införskaffar sig erfarenhet och kanske kunskap att göra det och att klara av situationen. Så
jag har aldrig hört om en olycka var en segelbåt skulle ha kört på någon motorbåt liksom för att den skulle ha sittet. De går så långsamt framåt att det är nästan alltid motorbåten som hamnar och väjer, för att det kommer ingenstans, den där segelbåten.
Jag har varit en gång. Jag har en gång varit...
Du hade dålig utkik på BOC-skammar, men det var inga andra båtar.
Var det här någon inside? Du har varit inblandad?
Nej, jag är inte kan, man måste sova emellanåt.
Jaha, okej. Okay.
När man seglar ensam runt jorden, så man kan inte hela tiden vara kik.
No, det är sant. Jag har en gång varit med om i en vattenbuss att en segelbåt faktiskt broachade och kom rakt in i sidan i hamnbassängen i hamnen.
Det är ganska sällsynt.
Ja, det är mycket sällsynt, men det har hänt. Och det var en sån här, alltså, turist, sån här vattenbuss full med passagerare. Och de kom in med segel, broachade och broacha betyder alltså att du förlorar styrförmågan.
Man brukar nog ta ner seglen.
Man brukar göra det. Så det var ju helt klart vems fel det var. Men, att,
ja.
men
det händer inte ofta så.
Nej, inte ofta. Mm. Om Jallis nu börjar jobba för ett sådant här lagförslag, får han ert stöd då på SPV eller får han ditt stöd, Jan Jansson?
Han får mitt stöd och vi ställer gärna upp och vi vill gärna ordna en sits med en hel del riksdagsledamöter också och prata om den här saken.
Okej, vad säger du, Kari? Skriver du positiva grejer sen om det här lagförslaget?
Det beror på vad Jallis har skrivit i lagen. Men alltså, i princip är jag helt med på det. Men det måste ju på något sätt, som jag sa, att till exempel gäller då det här segelbåtar. Samma som den här promillegränsen och sånt här. Att segelbåtar och motorbåtar borde liksom kunna avskiljas med både när det kommer regler och att man tar hänsyn till vad som är farligt och vad som inte är farligt och vad som kan hända.
Ja, då ser du att om du framför en 15 meter lång segelbåt så är det ganska mycket ton i den också. Nu kan du ställa till med.
Jag tror du kan ställa till det i hamnen som du sa. Mm. Och du kan ställa till det för passagerarna som är ombord. Men att du liksom gör illa åt någon annan båt, så det är nog mycket osannolikt.
Avslutningsvis så skulle jag vilja ha en runda ännu om den här promillegränsen som också har väckt diskussion. Och nu understryker jag att det har ingenting att göra med den här olyckan nu i somras. Det visar ju sig att det inte överhuvudtaget hade någon del i orsakerna här. Men gång på gång så har det då lyfts fram att varför ska det vara den här gränsen för straffbarhet vara vid 1 promille på sjön?
Det borde vara 0,5.
Du tycker det? Ja. Du skulle vara beredd att sänka det?
Ja, jag skulle tala om det liksom i 10 år. Ja. Det borde vara 0,5. Jag förstår inte varför man får vara i fylla liksom när man kör båt.
Kari Wilén.
Ja, jag tycker det är nog på samma linje. Att om du har en promille så då är du nog ganska i fyren redan. Speciellt om det har hänt just då. 0,5, men å andra sidan skulle jag nog mycket gärna undvika det som Sverige och Norge har, 0,2. Så att det där...
Du kan liksom vara nollrända.
Ja,
Då måste man kunna ta några.
Ja, för där hade nog, vad jag har erfarenhet, hade väckt nog mycket ont blod, det här 0,2. Det är omöjligt att kolla och speciellt seglare är nog ganska emot det. Men 0,5 är nog, det kan jag gå med på, bra.
Vad säger du, Jan Jansson?
0,5 låter bra, men jag vill ännu kommentera den här svenska situationen. Där är det så att under 10 meter så finns det inga gränser överhuvudtaget. Då måste man bara kunna köta sin båt och ta andra i beaktande.
Ja, du talar nu om det här deras...
promillegräns.
Ja.
Vem kollar det sen?
Ja, det är antagligen så att det blir utrett först sen om det sker en olycka. Så kanske.
Ja.
Mm. Tack ska du ha, Jan Jansson, för att du var med här idag. Och tack, Jallis Harkimo.
Tack.
Och tack, Kari Wilén. Vi får se vad som händer om Jallis börjar jobba på ett lagförslag, så hör vi säkert om det.
Tack.
En ny diskussion, debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.
Hej.